Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här är Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Vad kan bättre avsluta säsong 3 än den kåkfarare som kanske mer än någon annan personifierar utanför murarna? Pia har gjort resan innanför och utanför murarna hela 13 gånger. Om det är någon som vet att det är en sak att lova och snacka och en helt annan sak att styra upp sitt liv, ja, då är det hon. Vissa säger ju tredje gången gilt, men för Pia visade det sig 13 gånger vara ett lyckotal. Hur klarade hon, som alla, inklusive samhället, gett upp hoppet om, att vända sitt liv för att nu vara en hårt arbetande mamma, mormor och laglig samhällsmedborgare? Ja, det vill jag veta. Let's go to Hissing Island.
Hur många gånger är det du har suttit inne?
Jag tror att det är 13 gånger sammanlagt, faktiskt. Den 13:e gången, som man ska säga, det går inte, utan den 13:e gången går det.
Inte tredje gången gilt.
Nej, det är tredje gången gilt. Det är 13:e för mig.
Jag skrattade lite när jag såg den vändhållplatsen där ute. Ja. Bara alltså nu när jag gick från parkeringen såg jag fyra bilar som suttit vid eller droger där nere.
Ja, det gör det. Jag tror den
minsta
som jag har sett är
9. 9 år.
Mm. Och jag blir så jävla frustrerad, jag blir så förbannad, vet du. Och ledsen.
9-åringar som säljer knark, betong och brunorange 70-talstegel. Vi befinner oss i mina gamla huds, Hisingen utanför Göteborg. Pias lilla lägenhet vittnar om en kvinna som verkligen tar hand om sitt hem. Varje kvadratmeter och har någon prydnad eller minnesak. Foton på barn och barnbarn. Och i hörnet står en enorm ängel, typ 1,50 hög, med en tomtemössa på. Nedanför fönstret är dock droghandeln i full gång. Brunnsbos knarkrondell. En återvändsgränd där fina bilar träffar unga killar för 30 sekunders handslagsmöten. Pia hatar det. Ser hon en sån här bajspåse med knark, ja, då dumpar hon det. Hon har varit ren i över 15 år. Men hur började allt? Hur lyckades hon med bedriften att åka i fängelse hela 13 gånger innan hon styrde upp sitt liv?
Alltså min uppväxt började ju i ett litet religiöst samhälle som heter Bottnaryd, där jag född i Bottnaryd. Och det var väldigt social trygghet där, kan jag tycka, för barn då. På den tiden, jag kände ju alla och visste vem som bodde i varenda hus i hela samhället.
Bottnaryd, kristen mysort, sådär 2 mil utanför Jönköping. Googla det och det kommer upp bilder på en röd gammal kyrka och stugor med vita knutar. Kanske inte direkt orten man tänker skapar en jojo-kåkfarare av Pia-rang. Mer Bullbyn och Gulligull. Men som ofta händer, familjen revs upp ur idyllen och flyttade till ett så kallat socialt utsatt område.
Kontrasten blev ju att jag sålde huset. För pappa mådde ju inte speciellt bra. Ja, det är en annan historia, det kan vi ta sen. Men han vantrivdes och de sålde huset och vi flyttade till Roslätt. Ett nybyggt, jättestort bostadsområde utanför Jönköping.
Är det lite som, känner inte jag till det området, men är det lite som är liksom Angered eller Biskop här?
Ja, det kan man väl säga. Mm. Det var ju mycket blandat folk som bodde där. För mig blev det, jag gick ju vilse från skolan, för då husen såg ju likadana ut, tyckte jag, första dagen. Mm. Så jag hittade inte hem.
Hur gammal var du då?
12. Jag tänkte, vad fan är jag någonstans? Hur fan ska jag hitta tillbaka nu? Liksom. Var betong. Det någonstans jag bodde?
Ja.
Ja. Så, men det löste sig. Morsan kom, så jag bledsågade mig hem. Så det var ju en jätteomställning där, va? Det var ju helt andra. Om man säger, jag från det lilla samhället, jag kanske låg 3 år efter. Om man säger i både ja, pubertet och allting då. Mm. Mm. Så det blev väldigt, det var egentligen där allting hände.
Ja, hej då Bullerbyn och Bibelbälte. Hej förort och betong. Pia var precis i gränsen mellan barn och tonåring. En känslig ålder oavsett om man flyttar eller ej. Hon började söka sig till nya vänner. Såna där som föräldrar sällan tycker man ska umgås med.
Det blev ju det, liksom grupptryck och det var kompisar och det var... Och jag med min ADHD då, som inte är rädd för något och så här liksom kliver in i allting, du vet, ja, jag. Så där började jag träffa en kille och skulle väl egentligen bli någon mode, det var väl någon sån här mode Teresa-grej. Jag skulle rädda honom då liksom, och det blev ju att jag åkte med istället.
Ibland undrar jag om 3 säsonger av Utanför murarna egentligen inte hittat svaret på den stora frågan. Varför börjar människor begå brott? Har ni också sett mönstret? Typ nästan alla gäster här kan sammanfattas, men inte ursäktas, med de 3 magiska stegen. 1. En obehandlad ADHD-diagnos. 2. Något stort som en flytt eller tragisk händelse i en känslig ålder. Och 3. De drar sig till äldre personer som redan är i kriminalitet. Voila, där har du grogrunden som är som superväxtnäring för kriminalitet. Pia hade som 14-åring prickat in alla 3 stegen. Och inte nog med det, hon blev på smällen. Med killen som hon trodde hon kunde rädda ur missbruk. Som istället slutade med att hon själv började missbruka.
Då, så att på den vägen var det, och jag blev med barn och...
Hur gammal var du när du blev med barn?
Jag var 14, skulle fylla 15 första. Mm. Men det lyckades ju social och samhälle och pojkvän då övertala mig till att göra en abort. Och den var väldigt plågsam, kan jag säga. Mm. Men jag som älskar barn ville ju bli med barn igen då. Så jag ville ju testa om jag kunde. Mm. För jag hade ju hört att ja, men gör man det kanske man inte kan få barn sen.
Mm.
Nej. Så då skulle vi kolla det, så var jag med barn ett år senare igen.
Oj.
Hur var det att vara så ung mamma då?
Ja, det var ju... Och jag tänkte, vad konstigt det här blev alltså. Alltså det här, de liksom ska fortsätta gå i skolan och gå på dejt och ut och dansa. Och här sitter jag liksom och har ett barn. Och det blir så, det blir väldigt kontraster och lite ångest i detta då.
Mamma vid 16 års ålder alltså. Nog för att absolut kan gå vägen, men kanske inte med missbrukande partner. Pia höll sig från drogerna under graviditeten, men allt stod inte rätt till. Hon berättar att mannen hon valt till pappa för sitt barn inte bara missbrukade, han slog också.
Men jag såg det när han kom ifrån bussen. Så såg jag det, om det skulle smälla eller inte när han kom hem. Så jag hann alltid förbereda mig. Fick jag ställa spjälsängen och stänga den dörren. Och sen så, sista gången i alla fall, så vet jag inte riktigt vad som hände. För att då, jag fick bli en sån där tigermamma, du vet. Alltså jag slog ner honom helt enkelt i hallen. Och gränslarna, ja, fick nog gränslarna honom och blev rädd. Tog jag för och gränslarna honom och slog tills jag såg blod.
Ja, Pia tog fram sin tigermamma då hon var rädd att han skulle ge sig på deras son. Och hon slog bokstavligen skiten ur gubben. Det är i alla fall hennes...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Version av vad som hände. Hon berättar med uppriktighet och jag har ingen anledning att inte tro henne. Men som alltid kan det finnas fler versioner av verkligheten beroende på vem som berättar. Pia lyckades dock imponerande nog ta sig från det destruktiva förhållandet. Hon skaffar ny bostad, jobb, fler barn och kör värsta Svenssonlivet. Ett tag innan det börjar gå åt helvete igen.
Hur länge hade ni det bra om man säger så?
Då var det höll 10 år där. Sen så började vi och sälja knark. Och meningen var att det skulle säljas då, va? Men det blev ju inte bara det då. Utan det blev att man började peta i sig själv lite.
Mm. Och vad var det för droger då främst?
Amfetamin. Mm. Mm. Och det slutade ju med då att det görs orosanmälningar på barnen och anonyma inringningar och socialen på hembesök och så.
Från Svenssonliv till att sälja schack. Alltså det är ju ganska så stort steg. Pia förklarar den snabba vägen utför med sjukdom och en ekonomi i kris. Hon och hennes nya man ville fortsätta ge det liv till sina barn som deras fasad gav sken av. Mannens sjukskrivning var spiken i kistan. Och så fort de bröt mot den gyllene regeln, använd inte skiten du säljer, ja då var det hej då med det dyra Svenssonlivet.
Så där kraschade vår ekonomi totalt. Då hade vi den subterrängvåningen, vi hade bil, vi hade barna som hade olika intressen i saker bland annat som kostade en jävla massa pengar. Och banklån och så. Så att, och han försökte på sitt håll då åkte han in och där stod jag med 47 000 i skulder då. Det var 89 tror jag som skulle ut en månad och det var mycket pengar. Mm. Då var det ju väldigt massa pengar och låg efter med 3 hyror.
Pia och hennes mans dealerlösning för att dra in snabba cash gick som det ofta gör, åt skogen. Istället slutade med en frånvarande pappa som åkte in och ut till fängelset och en mamma, Pia, som gick längre och längre ner i amfetaminträsket. Det var kanske bara en tidsfråga innan SOS knackade på dörren. Pia förlorade sina barn.
Hur känner du liksom för det här att, just, alltså, att drogerna blir viktigare för dig än dina barn?
Ja, alltså någonstans är de ju aldrig det, va? Men det är ju ändå så blir det ju så. Man kommer ju inte till skott och ska göra det man gör. Det man ska göra det gör man ju sällan, va? Och det är ju därför ekorrhjulet hela tiden snurrar på. Det blir ju jättefel, allting. Och det är ju någon som man får leva med resten av sitt liv.
Jag ser i Pias ögon att hon skäms när hon pratar om det här. Amfetaminmissbruk är verkligen ett gift. Självklart har alla ett ansvar att inte börja med skiten. Men jag har med egna ögon sett hur den drogen förvandlar älskvärda människor till de mest själviska skitstövlar man kan tänka sig. Typen som sätter drogen framför sina barn, som kan råna sin egen mamma. När jag tittar tillbaka på Pias brott, de flesta för gamla får dyka upp i databaser, så är de alla kopplade till hennes missbruk. Det är typiska skaffa pengar till drogerbrott, stölder, narkotikabrott, rån och inbrott.
Det är allt du kan tänka dig utan mord, ja, och våldtäkt. Mm. Så är det nog, och rån. Ja. Ja. Annars är det nog allt jag har åkt in och ut för att det har varit mycket sådana här småbrott som olagliga körningar och ja, ringa narkotikabrott och ja, stöld och snatterier och bilstölder och hit och ja, alltså det har nog varit det mesta.
Det har ju snackats en hel del på senaste om straffrabatt. Alltså att du i praktiken vinner på att åka fast för flera brott samtidigt. Tänk liksom motsatsen till det som du har sett på amerikansk advokatfilm om Third Strike, där du åker dit så du skriker om det tredje gången du upprepar samma brott. Ja, Pia visste att något sånt finns inte i Sverige, så hon körde bokstavligen på.
Det var ju det här med körkortet, de tog ju mitt körkort. Jag körde olovligt och hade man dragit på sig en 2, 3, 4 olovliga körningar.
Vad var det för saker? En stal och sådär då? För att kunna liksom...
Allt som jag ville ha var mitt.
Alltså?
Och nu kommer vi till punkt 4 i min Josefs lilla krimskola. Jag sa ju innan det där med tre punkter som verkar vara grogrund till att folk hamnar i kriminalitet. Punkt 4 är den där som fått de flesta gäster i den här podden att styra upp sig. Ett straff som känns. Eller i alla fall ge tillräckligt med tid för eftertanke. Sista gången Pia åkte fast var det för grovt narkotikabrott.
Det handlade om 2 kilo, vad det var. De tog mig och min dåvarande sambo 3 veckor efter att de hade tagit de här 2 kilorna på någon annan.
Mm. Var det käk då? Eller?
Ja, det var käk. Amfetamin. Men liksom, och vi var inte ens i närheten då. För 3 veckor efter så tog de in oss och sa att de ville höra oss i Kalmar. Mm. Och där blev jag kvar då. Och fick 5 år för det.
12 gånger hade hon redan suttit för brott kopplade till missbruk. Vi snackar 10 års fängelse totalt under en 20-årsperiod. Men nu var det allvar. Grovt narkotikabrott är inte att leka med. Pia dömdes till sitt längsta straff hittills. 5 år för 2 kilo amfetamin. Det är svårt även för den värsta tjackisen att hävda att 2 kilo är för eget bruk. Till skillnad från alla andra vändor på kåken var nu tiden mot henne. Eller för henne. Det var dags att tända av. På riktigt. Och det är nu hon får höra om det där 12-stegsprogrammet igen. Det är där som hon och andra missbrukarpolare bara fnyst åt tidigare.
Och det går ju med fruktansvärt mycket faktiskt. Måste jag säga. Jag trodde inte. Först låg jag 3 veckor och rullade i en säng där och sättades och visste inte. Jag tänkte jag måste ta mig härifrån. Jag fattar inte vad de säger. Vad de pratar om. Acceptans och ödmjukhet. Vad fan är det? Tänkte jag. Usch. Nej, jag måste ta mig härifrån. Jag förstår dem inte. Jag fattar inte vad de menar. Liksom läser små böcker om Gud. Gud och Gud. Är den religiös dag? Så tänkte jag. Nej. Jag vill inte. Tänkte jag. Men någonstans fick jag ju vända på det här. Då, så vände på det så det blev dug. Dug! Då gick det mycket lättare.
Dug istället för Gud.
Ja.
Bra.
Och då, och på den vägen var det. Tills jag fattade att den här högre makten som var, de kallade Gud då liksom. Det kunde man ju välja det man trodde på då va. Mm. Och någonstans har jag alltid varit en kärleksfull människa. Jag tror på kärleken. Och har man kärlek till allt och alla. Då löser sig allting. Allting löser sig. Det är bara det vi behöver ha mer av liksom. Inte hårt och illvilja och missunnsamhet och sånt. Va? Det är ju bara sån skit ute i samhället idag tycker jag. Mm. Men om man då, och så tacksamhet. Det var ju väldigt nyttigt att lära sig tacksamheten. Faktiskt, tacksamhet, vad fan. Så jag var tacksam för att sitta här på Inseberg. Är de dumma i huvudet eller?
Ja, är de dumma i huvudet eller? Jag har haft min beskärda del av vänner som gått igenom 12-stegsprogrammet. Många har räddats av det, både alkoholister och narkomaner som aldrig levt annars. Så där är jag ju evigt tacksam. Men samtidigt har några blivit koko av det. Det är som att träffa en ny så här extremistpolare som vill köra ner Bibeln i halsen på en. Men Pia tog sig igenom 12-stegsprogrammet utan att förlora sig själv. Istället skaffade hon vad som kan ses som en ganska så otippad hobby bakom murarna.
Jag ska beskriva det. Jag får beskriva det som att, alltså jag tänkte det är 5 år, okej, okay, då har jag i alla fall tid att försöka och göra något vetigt under den här tiden liksom. Och sen hade de en trädgårdsutbildning samtidigt som jag var väldigt intresserad av och ville gå.
Man tänker ju inte sådär, om man tänker fängelse så tänker man inte trädgårdsarbete.
Nej, men de hade, nej, men det hade de där. De har ju vissa utbildningar då på data och... Och trädgård hade de, för de hade ett litet växthus och så. Då kom de in på en kvinna.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nästa trädgårdsskola där.
Pia, som knappt gått ut gymnasiet, kom in på trädgårdsskolan. Och lite otippat så älskade hon det. Sitta i skolbänken, ta hand om växter, lära sig om ogräs. Och nu, gott folk, kommer vi till steg 5. Ni kommer ihåg 1, 2, 3, varför gäster den här podden hamnar i skiten. Alltså ADHD, flytt, dåligt umgänge. Och punkt 4, vändpunkten, alltså ett straff som känns. Och nu är vi då på punkt 5, det som gör att vägen ur kriminalitet blir möjlig. En mening med livet, ett jobb.
Om jag nu ska tala om för en vanlig människa som inte har suttit i fängelse, så var det här med räddning, kan jag säga. För mig var det så i alla fall. Jag fick det jag behövde. Och det jag behövde fanns där. Just då. Och det var trädgårdsutbildningen. För den hann jag exakt precis med. Så jag gjorde. Jag som aldrig haft några betyg. Och liksom. Bara skitit i skolan och det va. Fick alltså ett G. Och resten. VG:n. Och vad heter det andra?
MVG.
För Pia som blev mamma som tonåring, sedan missbrukare, fråntagen sina barn, ut och in från kåken. Ja, för henne finns det ett minne från kvinnofängelset Hinsan hon aldrig glömmer. Ett minne hon ler över när hon berättar om det. Vi snackar sånt där leende som får skrattrinkorna vid ögonen och påminna om ett charmigt dragspel.
Du, alltså, det är också en historia som jag aldrig kommer glömma. Alltså, när jag kom från skolan en dag så hängde det en massa mjukisdjur och snören på min dörr. Jag tänkte, vad fan har hänt här? Nu har de varit inne i min cell och rivit igen, tänkte jag. Vet. Vad är detta? Varför är det så här? Liksom, så kom de bara rusade ut från sina rum så och skrek, du vet, och sjöng att jag har tagit studenten och så här, du vet. Va? Då har de gjort, de har tagit en jobbakeps, en vanlig keps som jag hade i utelaget. Klätt den med vitt, klippt sönder ett örngott. Klätt den och så sytt med stora blåa stygn under kepsen så den blir vit. Sen har de tagit en halsduk och klippt av en rand så. Så de hade det svarta bandet uppe på skärmen. Och så har de skrivit 2010 på. Jag har den på vinden fortfarande.
Ja. De har gjort verkligen studentmössa
till dig. Jag fick studenten. Alltså jag fick studentmössa. Och firande och de här mjukisdjuren, de har de ju runt halsen, det visste inte jag. Nej, jag visste inte ens det.
Efter 20 års kriminalitet, varav 10 bakom lås och bom, får Pia sin efterlängtade studentexamen. Med nallar och allt. Det låter ju nästan trevligt att sitta på Hinsan. Tid att reflektera, skaffa utbildning och kultivera sina gröna fingrar. Nu var det dock dags för verkligheten för Pia. Som 12 gånger innan totalt misslyckas med sitt liv utanför murarna. Missbruket hade alltid vunnit. Men nu var hon laddad, hade examen, ADHD-medicin, 12-stegsprogram, check. Men alltså hallå, kunde hon inte komma på det här lite tidigare?
Det är det livet jag kan liksom. Och så är det ju, rädslor som styr sen. För man är ju rädd. För att man inte ska passa in längre. Men jag kanske inte ens är allmänbildad. Alltså jag kanske inte kan föra ett samtal med en vanlig person. Jag kanske inte hänger med där. Liksom. Hur ska jag kunna få ett arbete när de vet min bakgrund? Ingen som vill ha mig. Liksom, så här, va?
Förutom rädslan för att vara en loser, en kåkvarare och samhällspest till missbrukare. Så var det att hon saknade tro på sig själv. Ja, det var det som gjorde att Pia aldrig vågat ta steget förrän den 13:e gången hon muckade. Om samhället på allvar vill att kriminalvården ska leva upp till sitt namn, vård, så behövs också insatser på utsidan efter muck för att den som var kriminell inte ska falla dit igen. För det gjorde ju Pia massor av gånger.
Vad var det som gjorde liksom, varför föll du dit igen?
Det är ju så här, när man går, när man muckar så står man där utanför staketet eller grinden med en jävla plastkasse. Och så har man jobbat på kanske 6 veckor att man ska få ett rum. Men dagen innan man ringer och säger, vad är det nu ni har skaffat rummet någonstans? Eller var ska jag bo och sova i natt? Liksom. Tyvärr, vi lyckades inte med det då.
Vad har du själv för ansvar att skaffa boende och... Liksom.
Man har man kronofogdeskulder liksom, och hyresvärdarna säger att Tyvärr kan man inte hyra ut någon lägenhet till, för hon tar inte bara med sig lägenheten någon gång, tar med sig källaren och vinden också. Mm. Mm. Då får man ingen lägenhet. Mm. Nej.
De flesta som har varit med i den här podden har gjort egna val som har resulterat i den skit som de senast straffats för. Men det handlar också om alla de som kämpat i motvind för att styra upp sina liv. För att bli en del av samhället igen, mot alla odds. För Pia blev räddningen människor som vågade ge henne en andra chans. Modiga arbetsgivare, vänner. Men viktigast av allt var familjen som trodde på henne. Samtidigt som de ställde krav.
Det var ju de som fick mig tillbaka på rätt köl. Det var ju barnen liksom, och barnbarnen. Det var ju det man tänkte på. Mm. Och så var det ju min tös då, hon sa ju det. Men mamma, ska jag behöva säga till din dotterdotter din mormor sitter i fängelse liksom? Är det det jag ska säga eller? Du måste ju lägga av med det här liksom. Mm.
Nej, mormor kåkfarare har Pia stängt dörren till. Mot alla odds lever hon nu ett hederligt liv utan droger, med sin lilla fina lägenhet och med jobb. Vi snackar över 15 imponerande år utanför murarna, utan återfall. Faktiskt lite av en solskenshistoria mitt i all misär.
Och du har ju haft lite av en resa in och ut utanför murarna, om man säger så. Hur många gånger är det du har suttit inne?
Jag tror att det är 13 gånger sammanlagt faktiskt. Den 13:e gången, som man säger, det går inte, utan den 13:e gången går det.
Inte tredje gången gilt.
Nej, det är tredje gången gilt. Det är 13:e för mig.
Pia, fri och utanför murarna. Lösningen var jobb och lägenhet. Men som alla vet som suttit, så är det inte det lättaste att fixa. Pia fick lite hjälp på traven genom kontakter.
För det löste sig så var... Jag fick det här med barnas pappa. Det här jobbet han rekommenderade mig. För han hade själv fått jobb i Poseidon. När han kom ut.
Kan du din signal?
Så han sa det att jag kan prata med min chef om du vill. Mm. Tänkte Göteborg igen, tänkte jag, du vet.
Men det är klart, bara lite dåliga minnen därifrån. Där
ja, det... men alltså kände ju ganska mycket folk här och så. Då, va? Men tyvärr är ju nästan alla döda.
Mm. Ja. Det är ju så i den världen.
Det är ju så. Och vadå, jag är så pass stark var jag, så jag kunde liksom ge fan i att gå åt de hållen när de var liksom. Och jag hade ju talsteg, gick ju på möten och så, va?
Ja, Göteborg, mitt kära Göteborg, kallat Tjackis-staden, medan Stockholm är mer känt för sitt heroin. Göteborg är tyvärr också känt för sin bedrövliga missbruksvård. Jag har ändå jobbat på hemlösas tidskrift Faktum. Men vi är också kända här för goa gubbar. En stad där man kan se folk för folk och skita i sådana här tråkigheter som brottsregister om någon står där på tröskeln och på allvar vill jobba. Pia fick stöd av en god plit som sa, åk till Göteborg för fan.
Jag åkte från villan i Örebro, tåget till Göteborg, och var liten som Nils Klas Pyssling ungefär. Där stod jag. Och så mötte jag mitt ex där, och jag trodde han skulle följa med mig och vara mitt moraliska stöd, men det kunde inte han. Men vad är det med dig? Men jag gör det här själv, jag klarar inte det här själv. Men fan är det med dig, sa han. Du blir dum i huvudet eller? Så här är 200 spänn till en taxi. Sätt dig den och så åker du dit.
Och ibland räcker ju vilja och en vänlig själs taxipengar ganska långt. Men man ska också ha lite tur. Pia åkte helt fel till anställningsintervjun i Göteborg. Det fanns två adresser med samma namn. Ja, vi jobbar så här. Men här kom turen in i hennes liv. Turen att träffas rätt goa gubbe som taxichaffis.
Så han bara sa, jag stänger av taxameter, sa han. Jag tar de 200. Hä? Ja, vet du. Och så körde han männen fram till dörren.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då gav han en lyckospark i röven och så sa han lycka till nästa.
Fan vad skit.
Det var den första grejen. Och sen skulle jag in där och söka jobb då. Och jag tänkte, herregud, hur ska jag, det kan inte gå sämre än det, staten liksom. Så in där då.
Väl på plats på sin livs första anställningsintervju stod Pia bildligt talat med sin studentmössa från kåken i hand. Hon bestämde sig för att det kan ju inte gå värre än nu. Det är lika bra att lägga alla korten på bordet. Sanningen kommer ändå komma fram förr eller senare. Hej, jag är Pia, suttit i fängelse 13 gånger och är gammal missbrukare.
Jo, men det är så här så att jag har haft ett väldigt trassligt liv. Eller jag kan börja som jag gör på A. Hej, jag heter Pia. Jag är kriminell, jag är alkoholist, kriminell och narkoman. Och det berättar jag för er bara för att jag inte ska ta den där första. Mm. Det blev precis dustyst. Och jag trodde, och han, husvärden, han tappade hakan small jävla i bordet. Du vet vad, så lång blir den. Mm. Men det, allting gick ju bra sen. Men, och jag berättade då att jag hade vänt blad och tänkte stanna på den sidan. Och så är det. Och det enda som kan rädda mig, det är ett jobb och liksom så.
Ja, ärlighet vara längst brukar man väl säga. I jobbet ingår även en bostad som Pia bor kvar i än idag. Den här lilla fina lyan vi sitter i just nu. Pia fick jobb som miljövärd på bostadsbolaget Poseidon. Prick en vecka efter sitt sista muck. Och i sitt arbete får hon nytta av allt hon lärt sig bakom murarna.
Jag började här.
Mm.
Och då som miljövärd. Jag fick göra allting. Eller refsa, klippa gräs och allt som har med utemiljön att göra då. Gjorde jag sopor och plocka skräp och ja, allt som... Det är det jag gör fortfarande.
Mm. Hur trivs du med det arbetet?
Jag älskar mitt arbete. Det är det. Hade jag inte fått det här jobbet så kan jag säga att då hade det inte blivit bra.
Nej.
Det hade det inte blivit.
Här har man gått tillbaka till det gamla liksom.
Ja, vad skulle jag sysselsätta med? Vad skulle jag göra på dagarna liksom? Det blir ju det där slentriona. Och plus ensamheten då, va?
Mm. Så jobbet blev räddningen så att säga?
Ja, det blev det. Det blev det är helt och hållet jobbet. Så jag är så tacksam till Poseidon för de har räddat livet på mig liksom, kan man säga, va? Och gett mig en chans. För vem skulle anställa en 52-åring gammal narkoman fängelsekund? Det kan man ju liksom undra, men då gav man chans.
Ja, allt gick perfekt. Drogfri, jobb, lägenhet, solsken, fågelkvitter. Men, som i alla avsnitt av Utanför murarna, vet ni nog vid det här laget att det inte är en rak linje till lyckan. Ett år in i idyllen hände något som gjorde att Pia var redo att dra fram det där starkt kemiska, äckliga fulpulvret igen. Hennes provanställning skulle gå ut och med det skulle hon också förlora sitt hem.
Meningen var att jag skulle få sluta liksom, för att, och jag skulle bli av med lägenheten också efter ett år. Och den dagen kraschade jag faktiskt när de sa det, för jag nu känns det som jag kört in en vattenslang i örat på mig. Jag hör inte vad ni säger. Det låter wow. I örat. Menar ni att jag inte har ingenstans att bo nu då?
Inget jobb.
Och jag blev så rädd. Jag blev så jävla rädd. För då visste jag ju att det här kommer ju aldrig funka liksom.
Mm.
Hur fan ska jag lösa detta?
Vad var det du var rädd för?
Nej, men hela min existens står ju på spel.
Mm.
Det var som att åka kana ner i en lerig grop på 15 meter ner och så försöka kravla sig upp och inte komma upp. Så kändes det.
Men då kom en ängel, som hon ser det. En samordnare från frivården, en vän, chef och eldsjäl som löste både jobbet och lägenheten. Någon som trodde på henne mot alla odds.
Vad vill du säga till folk som tänker att men fan, det är kört liksom, jag åker ut och in i fängelset hela tiden och det här kommer inte gå liksom. Eller varför ska jag ens försöka ha det här tråkiga svenssonlivet? Vad vill du säga till dem?
Alltså ta ett samarbete med Arbetsförmedlingen. De kommer in på alla anstalter. Och gör det grundligt. Och sök arbete på det ni har. För det, så är det. Det är så liksom att det är deras sak att hjälpa till. Det händer ju faktiskt att det finns någon som jobbar för en. Och gör det som ni ska göra. Alltså uppsök, gå till frivården, gå till arbetsförmedlingen, sök arbeten. Se till att jobba på lägenheter 6 månader innan ni går ut eller något. Börja tidigt, för det måste man göra. Och jobba sönder dem, för att det är det man måste göra. En gång i veckan, hela tiden, och ge inte upp liksom. Jobb är A och O. Utan jobb, har man för mycket fritid, så går det inte. Jag jobbade mig trött, jag orkade inget annat än att liksom gå hem och ta hand om min lilla lägenhet som jag var så lycklig över.
Jobba tills du störtar, så har du ingen tid att begå brott eller knarka. Kanske sista tipset från Pia, hur även den som totalt fuckat upp kan lyckas utanför murarna. Men det finns en sak kvar, att lappa ihop de sår som du har utsatt dina nära och kära för.
Hur är din relation idag till dina barn?
Den är jättebra. Alltså, ja, när jag satt nu sista gången, så bestämde jag det att när jag kommer ut då ska jag umgås med dem jämt ständigt. Så blev det inte riktigt heller, för att jag bor i Göteborg och jag hade en skuldsanering som jag gjorde de 5 första åren där. Alltså pengarna räcker inte till att åka runt på. De gjorde inte det, jag hade existensminimum. Så att det blir ju naturligtvis så mycket man kunde liksom. De här grejerna blir jag ju lycklig över att berätta. Och att mamma, hon är ju så lycklig idag, va? Mm. Ja, och jag har fått min mellandotter. Det var svårast att få tillbaka tilltron till henne. Eller tilliten. Hon väntade många år innan. Mm. Hon släppte den garden. Mm. Men nu har det släppt. Och nu känns det skönt faktiskt. Vi kan prata om allt med barna och mamma med liksom. Underbar. Det är synd att, och min bror har ju spelat en jättestor roll i detta.
Det finns dock en person Pia aldrig fick be om ursäkt till eller enas med. Hennes pappa. Kommer ni ihåg den där jättestora ängen som jag nämnde, som står här i rummet där vi ses? Den har stått där och stirrat på oss med sin tomteluva under hela intervjun. Jag måste bara fråga, alltså varför har hon en 1,50 hög ängel i den här lilla lägenheten? Jo, det har med Pias pappa att göra.
Han hann ju inte se det. Och det var ju det jag ville visa honom, att det här kommer gå nu sista gången. Och jag sa alltid det, bara jag vänder på det här så ska du flytta hem till mig och bo hos mig. Och så, och slippa vara ensam och så här, va. Det var sorgligt. Det var väldigt sorgligt att han inte hann. För han sa alltid det. Ach, Pia, sen inte strunta det där knirket snart, sa han. Han kallade det för knirket. Mm. Jo, vad ska jag göra? Nu ska du se att jag vänder på steken liksom. För jag ville ju verkligen det, va? Jag ville ju det. Men då i alla fall fick jag 25 000 kronor. Och då köpte jag den änglen. Den kostade 7. Mm. Jag fick se den i ett skyltfönster där jag bor. Mm. Den ska jag ha. Mm. Så det är min pappa. Min skyddsängel som står där.
Ja. Och pappa Anden kanske får se, ja, det också.
Absolut. Ja. Så är det ju. Han är med oss någonstans.
Tack för att du lyssnar på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanformurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv Podmi-produktion av Tredje Statsmakten Media. Producerat av mig, Victor Aldén, research Jill Eriksson och Jennifer Ahlbom, och ljudmixning Elin Rosenberg.